Jag vill tala om korset idag. Ett självklart ämne kan man tänka när det är Sveriges nationaldag. Vi har ju ett kors i våran flagga som ni alla vet. Tänker ni på det ibland? Att vi är ett korsmärkt land. Vi är ett land som har ett kors som pekar på Kristus i Sverige. Det betyder att vi bor i ett land som tillhör Herren. Det betyder att vi bor i ett land som är märkt med Jesus Kristus. Det betyder att vi behöver också vara ett folk som är märkt med korset i vårt hjärta. Det betyder också att vi behöver sprida evangelium i det här landet. Ja, det behövs ett evangelium som förkunnas så som det står skrivet i den här boken. Det behövs predikas allt mindre utav det evangelium som människor själva har hittat på. Det finns ett evangelium idag som förkunnas allt mer, som är ett bekvämt evangelium. Som passar väldigt bra in i mysiga, fina, mysiga tillställningar. Som bara bygger på att du är underbar, precis som du är. Där någon omvändelse är helt överflödig. Där Gud närmast skulle böja sig ner och upphöja din egen förträfflighet. Det där är ett budskap som ska ut ur vårt land. Vi har ett sant och sunt evangelium om en Jesus som har dött för din och min synd. Vi ska ta och tala om saker och ting idag vid dess rätta namn. Det finns det som skiljer mänskligheten från full tillträde till Gud, och det kallas synd. Sverige behöver därför budskapet om korset. Det sanna evangeliet som är Guds kraft till frälsning och räddning för dig och mig. Budskapet om korset kan lämna dig antingen helt oberörd. Du kan tänka, det där har inte med mig att göra överhuvudtaget. Sitter du och ser på det här på tv eller på någon form av enhet och tänker att det där med korset angår inte mig. Jag uppmanar dig ändå att stanna kvar innan du snabbt avgör det. Jag tror att den som förstår budskapet om korset, budskapet om Jesus Kristus, blir lämnad förkrossad inför hans ansikte och ropar på Herren om hans nåd och frälsning och räddning. I så fall finns den där för dig. Kanske är du sådan som så många andra svenskar som ofta tittar på Hemnet. Du smågluttar lite hur det ser ut i människors hus och hem. Hur det ser ut. Du kanske också har följt i den sista tiden prisutvecklingen på vad hus kostar. Det är fruktansvärt vad bra dyrt det har blivit. Det kan stiga 30-40% till och med i budgivning på ett hus. Vad kostar saker och ting? Vad kostar du? Vad kostar ett hus? Vad kostar en någorlunda bil? Vad kostar en cykel? Vad kostar mjölken? Vad kostar en chokladbit? Ja, det där beror ju till stor del på vad en köpare är beredd att betala. Det avgör priset. Ibland kan ett hus, fint och gott och väl, kosta lite fickpengar. Och ibland kan ett hus som innebär år av arbete kostar en ordentlig förmögenhet. Det beror alldeles på vad en köpare är beredd att betala. Det fanns en köpare för ditt liv. Hans namn är Jesus. Han var beredd att ge sitt liv för dig. Så flaggan i vårt kors. Vi firar Sveriges dag idag. Kanske nu i sommartid så sitter ni ofta ute i trädgården och äter sommartårta med jordgubbar och flaggor i. Tänk då på det kors som en gång blev rest för din och min skull, för den här världens skull, för Sveriges skull, för vårt lands skull, för vår räddnings skull. Första Johannes kapitel 4 kan vi läsa från vers 14. Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han själv förblir Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Hör och häpna, vi tror dessutom på den. Det är en väsentlig skillnad att tro på den också. Sverige behöver Kristus. Sverige behöver korset. Sverige behöver evangelium om frälsning. Hos ingen annan finns det hopp. Hos ingen annan finns det räddning och frälsning. Apostlärningarna 4 säger, och vers 12, hos ingen annan finns frälsning och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket kan bli frälsta. Vi firar för att han har köpt oss idag. Påminnelsen om korset, det är inte bara ett tortyrredskap, det är också påminnelsen om att du är köpt med det dyraste som finns. Guds sons blod som blev utgjutet, slaktat för din skull. Vi firar nationaldag i Sverige, absolut, men flaggan har ett kors i sig som pekar på Kristus. Det är det glada budskapet, men också ett allvarligt budskap som du förväntas ta ställning till. Om du inte gör det så tar du ställning till ett nej, tack. Romarbrevet 3, om du har Bibeln med dig. Romarbrevet 3 och 9. Hur är det då? Har vi judar någon fördel, undrar Paulus här? Nej, inte på något sätt. Vi har ju redan anklagat alla, både judar och greker, för att stå under syndens välde. Så står det skrivet. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår. Ingen som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Hur är det med vår mun? Deras strupe är en öppen grav. Sina tungor använder de till svek. De har huggormsgift bakom sina läppar. Deras mun är fulla av förbannelse och bitterhet. Hur är det med våra fötter då? Deras fötter är snabba att spilla blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens vägar känner de inte. Ögonen då, vad ser de? De har ingen gudsfruktan för ögonen. Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen står skyldiga inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inom honom genom laggärning. Vad som ges genom lagens är insikt om synd. Vi kan förstå genom lagen, om vi förkortar det, de 10 Guds buden, du ska inte, du ska inte, du ska inte, som påminner dig om, som är Guds rättesnöre för ett gott liv. Det kan vi påminna om, att det finns en lag, och skiljer vi oss ifrån den så lever vi i synd, säger Bibeln. Bibeln förkunnar också att vi klarar inte att hålla detta. Ingen av oss är utan synd. Vi alla, oavsett hur fina vi kan se ut på ytan, har brustit. Och har vi brustit i ett avseende så har vi brustit i alltihop. Det är korsets glada budskap. Vi kommer till det. Men jag vill poängtera några saker som är oerhört viktigt och också i den villfarelse som finns om evangelium. För man plockar nämligen bort gärna beståndsdelar i evangelium som gör att det blir totalt kraftlöst. Som gör att det bara blir ett mysbudskap. En saga närmast. Som är fin att berätta. Vår Gud är helig. Och Gud är en helig, rättvis och rättfärdig Gud. Vad betyder det att Gud är en helig Gud? Det betyder att synd, smuts, avskyvärda handlingar som inte är gjord i kärlek till den enda sanna levande guden är en avskyvärd handling. Bibeln beskriver Jesu ångest i ett Getsemane trädgård. Jag funderade på det här i veckan. Jag tror att där ligger en nyckel som jag har glömt och tappat. I alla fall var det så för mig. Som jag tror också är en av orsakerna till att vi så ofta hör ett väldigt urvattnat evangelium. Jag tror inte att Jesus främst var rädd för att bli slagen. Jag tror inte att Jesus främst var rädd för att några spikar skulle göra ont. Han hade ju varit den som hade kastat ut varje demon. Han hade ju varit den som hade befriat varje sjukdom. Han var den som gick omkring och gjorde gott och botade alla. Skulle han vara rädd för en spik i handen? Jag tror inte att han var rädd för att folk skulle slå honom eller spotta på honom. Däremot så visste han en sak. Han visste att han var Guds utvalda, felfria lam. Född till den här världen för att återlösa, för att betala det pris som det är att betala för att du skulle gå fri. Och för att göra det så skulle han bära mänsklighetens synd i ditt och mitt ställe. Och vad innebär det att man bär, att man blir gjord till synd? Det innebär att han skulle bli helt utlämnad till sig själv. Det innebär att han är det han. Jesus var helt beroende av Fadern. Bibeln säger att han gjorde ingenting utan att Fadern sa det till honom innan. Han gjorde ingenting alls i sin eget sätt att vara. Han gick hela tiden till Fadern. Han talade hela tiden med Fadern. Han var fullt beroende av relationen med far. Han var fullt beroende av den helige andes hjälp. Han var fullt beroende av att göra det som var hans uppdrag. Jag tror att den stora ångesten var att han skulle för en tid vara helt utlämnad till sig själv. Det är en fruktansvärd sak för den som har varit inne i Guds närhet, inne i Guds närvaro, att hamna utanför den. Har du någon gång fallit ner på dina knän och bara känt när du ber hemma i ditt rum där ingen ser, ingen vet om, och du känner bara Gud är i rummet? Har du någon gång smakat på Guds närhet? Vet om vad det betyder att vara helt nära din skapare? Då finns det ingenting i världen som är värt att du skulle bli av med det. Skulle min Herre och min Gud tas ifrån mig, då fanns det inget hopp. Då fanns det ingenting annat än i mitt liv än ett stort mörker och en stor förtvivlan. Jag tror att det var en av de största anledningarna till att Jesus grät. Han var Guds felfria lam, utvald till lösen för vår synd. Zakaria 13:7 säger: svärd upp mot min Herre, mot den man som står mig nära, säger Herren Sebaot. Slå heden så att fåren skingras, för att jag ska vända min hand emot de små. Herrens vrede skulle gå rakt ut över Jesus när han skulle ta världens synd på sig. Just det där bibelordet citerar också Jesus sen i Markus 14 när han säger till lärjungarna: ni kommer alla att överge mig, och det står skrivet: jag ska slå heden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå för er till Galileen. Idag vet vi, halleluja, han uppstod också på tredje dagen. Därför kan vi också vara glada att han är sannoliken uppstånden. Det är ett glatt budskap, det är ett gott budskap, men det har också ett oerhört allvar i sig. Jesus var väl medveten om varför han blev sänd till jorden. Han var väl medveten om sitt uppdrag. Han var väl medveten. Han talade om det för lärjungarna flera dagar innan detta skulle ske. Det var ingen överraskning för oss, för honom, när de kom med vapen och svärd och hela gänget i Getsemane trädgård. Det var ingen surprise för honom. Han visste att tiden var inne. Han var redo. Om det inte bekymrar dig att du skulle bli av med närheten till Fadern. Om det inte bekymrar dig att det finns synd i ditt liv som står emellan dig och en levande Gud som har köpt dig för att du skulle ha liv i evighet. För att du skulle ha liv och övernog. Då vill jag bara be för dig, min vän, och vädja till dig. Ta emot budskapet om korset. Andra Korinterbrevet 5 och 21 säger: han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Hur är det med dig idag? Hur är det med kristenheten i Sverige? Lever vi värdigt den här kallelsen? Lever vi som att men vi trodde att det här var sant? Eller är vi bara glada och tacksamma för att det en gång så fanns det en man och vi har händelsevis ett lite gult kryss här på flaggan och vi har lite kyrkor, men det spelar väl ingen roll. Det har väl inte så stor betydelse. Det har väldigt stor betydelse. Framförallt för din och min evighet. Vi har ett helt land, Sverige, och också Norden, som är i desperat behov av att få höra det sanna evangeliumet. Hur Gud sände sin son för att rädda och frälsa. Men det verkar som att det här landet är fullt upptagen med att njuta utav synden. Och leka med den, så också i Guds hus. Habakkuk. Hittar du Habakkuks bok, första kapitlet. Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt. Hur kan du se på de trodlösa och tiga när den ogudaktige slukar den som är mer rättfärdig än han? Vidare i Jesaja 59. Nej. Det är era missgärningar som skiljer er från Gud. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Då frågar jag dig, är Guds ansikte dolt för dig? Jesaja 59. Är hans ansikte dolt för dig? Då tror jag att du behöver böja dina knän och ropa till himmelens och jordens skapare. Att den fördolningen skulle bara ryckas undan. Och det gör det i omvändelsen. Vi har predikat omvändelse söndag efter söndag i åratal ifrån den här predikstolen. Är hans ansikte dolt för honom? Lever du för att följa honom eller lever du för att följa dig själv? I sin kärlek och nåd så finns det bara en väg för dig som Gud har förberett. Jesus betalade ett fullt pris för dig. Hur kan det räcka, kan man ju undra sig. Hur kan det räcka med att en man som heter Jesus, han dör och sen tre dagar senare så säger vi att nu är hela mänskligheten räddad. Hur kan det, hur hänger det ihop liksom? Jag har två söner. Jag älskar dem mer än jag kan beskriva i ord. De är oerhört dyrbara för mig. De är helt fantastiska i allt. Om jag hör om något orätt som någon gör emot dem så blir jag fruktansvärt vansinnig. Det tar en halv millisekund så bara ryser det upp ett uppror i mitt inre. Så får jag stilla mig. Jag skulle aldrig i livet, ursäkta, offra någon av dem för dig. Hur härlig du än må vara. Jag skulle inte det. Jag skulle inte offra någon av mina söner för 10 av er, för 100 av er. Nej. De är för dyrbara för mig. Jag skulle inte göra det. Inte en chans. Priset som Gud betalade, det var av en helt annan valör av en människa. Han offrade sin egen son. Helt ojämförbart med någonting annat. Helt ojämförbart. När Gud offrar sin egen son som lösen för hela mänskligheten. Han, fullt Gud, fullt människa, levde för att peka på Fadern med hela sitt liv. Allt vad han var och är. I sig själv gjorde han inget misstag. I sig själv var han helt utan synd. Men han bad in och in upp på det korset. Därmed så fanns det ingenting för djävulen att åklaga honom för. Tredje dagen så uppstår han. Han har besegrat allt det onda. I honom finns helande. I honom finns frälsning. I honom har vi Guds kraft till frälsning. Det är det som är evangelium. Att han har offrat sig för din och min skull. Galaterbrevet 3 beskriver från vers 13: Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron får den utlovade helige ande. Har du den helige ande i ditt liv? Den helige ande är som en gåva till dig efter omvändelse. Den som tror och blir döpt ska få den helige ande som gåva. Ibland hör vi rapporter från nyheterna hur en våldtäktsman kanske får ett alldeles för lindrigt straff. Eller ingen straff alls. Någon som kanske till och med har skjutit en annan människa, som vi hör rapporter på allt oftare i det här landet. Mördare får en ordentlig rabatt på det straffet. Det kanske heter någonting. Man fibblar bort det där. Det blir inget straff överhuvudtaget. Ibland undrar man om domstolarna är korrupta. Om det finns någon rättfärdighet, om det finns någon rättssäkerhet överhuvudtaget. Ordspråksboken. Kapitel 17. Den som friar en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda avskyvärda för Herren. Ordspråksboken 17 och 15. Den som friar en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda avskyvärda inför Herren. Vad vill jag ha sagt med det då? Att Gud är alltigenom helig, att Gud är alltigenom rättvis. Det betyder att han dömer dig och mig helt och hållet rättvist. Det var därför som Jesus var tvungen att dö för din och min skull. Det är därför som vi har korset som påminner oss om den död som var för din och min skull. För att i Herrens rättfärdiga domstol finns inga orättvisa, orättfärdiga domslut. Guds domstol är inte korrumperad. Det finns domstolar i den här världen som är det. Där man har mutat både domare och jury och allt vad det kan heta. Men den domstol där du och jag ensam kommer stå inför tronen en dag. Där finns det en helig Gud som kommer döma dig och mig rättvist och rättfärdigt. Då finns det ett glädjande budskap till dig. Kraften i det korset som vi lyfter högt i varje kyrka som älskar Jesu namnet. Att det fanns en som dog för att du skulle gå fri ifrån den domstolen. Men det betyder inte att du kan leva och fortsätta så som du levde före den frälsningen. Det betyder inte att du ska fortsätta att leva som om du aldrig har varit frälst. Det betyder att du ska lämna allt och följa honom. Det betyder att det är korset. Det drar ett streck. Det drar bara ett stort kryss. Över de missgärningar, över de synder som du tidigare har gjort innan du omvände dig. Så att de för evigt är glömda och inte med i den domen. Så blir nu det ingen fällande dom för den som är i Jesus Kristus. Det betyder att du ska vara kvar i honom. Har du omvänt dig en gång, stanna kvar hos Jesus. Du vill inte vara utan Jesu nåd den dag du ställs inför Guds tron. Det är allvarligt. Därför är det så härligt att flaggan i vårt land påminner oss om det hela tiden. Om Gud som har skapat himmel och jord är alltigenom rättvis och alltigenom rättfärdig. Han skapade till och med ärkeängeln Lucifer som en dag föll med en tredjedel av änglarna. Vad skulle djävulen säga på domens dag om han bara frikänner dig? Du lever i sus och dus, horeri, kriminalitet, du mördar, du slaktar, du håller på och ljuger och stjäl från dina vänner. Stjäl din kompis fru kanske. Eller bara smussla i det fördolda och tror att ingen vet, men Gud vet. Om Gud bara skulle se mellan fingrarna på det, skulle inte djävulen och hans demoner påminna Herren om: du har ju sagt att du är alltigenom rättfärdig. Vad händer nu med det? Vad blev det av? Varför blev vi dömda och inte dem? Så funkar det inte. I så fall skulle Gud vara korrumperad, och det är han inte. Han är alltigenom helig och rättfärdig. Därför var Jesus tvungen att dö för din och min skull. Därför så är du tvungen att acceptera, bekänna Jesus Kristus som Herre och frälsare i ditt liv. Det är ditt enda hopp, min vän. Annars så går du ett evigt helvete till mötes. Det är det enda rättvisa, kärleksfulla budskapet. Om du inte omvänder dig från din synd, om du inte upplever Jesus som trofast och rättfärdig och renar dig ifrån din synd, och att du lägger av med det, att du ber Herren om kraft att låta bli och hålla dig till honom. Om du bara tar budskapet om korset som en dårskap som inte gäller dig. Kära vän, gör inte det. Det är ditt livs största misstag i så fall. Jag tror att det är det här med heligheten inför Gud som gör att vi har plockat bort den kraft som det är i evangeliet. Att vi har gjort det till ett gullbudskap. Romarbrevet 1 säger: jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft till frälsning för den som tror. Juden först, men också greken. Det där betyder att det gäller alla människor. Också svensken får vi lägga till. Tar man bort budskapet om en helig, rättfärdig Gud, då har man också tagit bort kraften helt och hållet i evangeliet. Då blir det helt uddlöst. För då gör man nämligen Gud till en korrupt domare. Har man tagit bort det, då tar man också bort det övernaturliga i att Gud skapar i varje omvänd troende kristen människa ett rent hjärta. Det är ett under som sker. Det är ett övernaturligt under där Gud får utplåna din syndiga natur och ge dig ett rent nytt hjärta. Vi har ett budskap som saknar det övernaturliga i vårt land. Jag tror att vi har gått miste i vad evangelium faktiskt betyder. Det är Guds kraft. Det är inte bara något slätstruket Det är inte bara någon gammal historiebok. Det är Guds kraft. Och i det så finns det helande att få. I det finns det upprättelse att få. I det så finns det en helhet för din familj att få. I det så finns det arbetstillfällen för vårt land att få. I det så finns det frälsning för den som gång på gång på gång har vänt Gud ryggen. I det så finns det räddning för dig som har gjort sådana grova misstag så du bara skäms. Det finns ett hopp för dig. För Jesus har dött för din skull. Han har betalat alltihop ett fullt pris. För din eviga frälsning så väl skull. Det finns ett slätstruket evangelium som förkunnas över världen. Denna styggelse. Det är vidrigt inför Guds ansikte. När det predikas frälsning utan omvändelse. Det är bara en sån demonisk lära ifrån helvetets innersta avgrund. Som bara vilseleder och bedrar och lurar människor rakt ner i fördärvet där den lögnen kom ifrån. Att du kan vara frälst utan att du omvänder dig från din synd. Att du kan vara frälst och räddad och fortsätta att leka med synden. Det är en stor villfarelse. Läs din bibel, kära du. Investera lite tid i din evighet. Livet här på jorden är så kort, men det avgör din evighet. Sitt inte och bara sappa runt på slöa skämtsidor på YouTube. Investera lite tid inför Herrens ansikte. Lär känna honom som har gjort allt för att rädda dig. Det var en ställföreträdande död som gäller också för dig. Ställföreträdande kanske ett konstigt ord, men han dog så att du skulle slippa dö en evig död. Visst, det är sannolikt att vår kropp kommer dö någon dag. Om Herren dröjer och vi får leva så kommer vi lämna denna jorden genom att den här kroppen avslutar att leva. Men din själ lever vidare för evigt och där uppe önskar jag er var och en din härlighetskropp som du ska få utav honom. Första Johannes brev kapitel 4. Den som inte, vi kan läsa från vers 11. Första Johannes kapitel 4 och sen från vers 11. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss. Och han, genom att han har gett oss av anden, alltså en helig ande som du ska ha fullt av i ditt liv. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärleken som Gud har till oss och vi tror på den. Gud har sänt Jesus till oss. Det är det smartaste, det mest klokaste du kan investera i. Du kanske undrar vad du ska investera i när inflationen kommer att dra igång på hög front i vår värld. Investera i Jesus Kristus. Investera allt du har i namnet Jesus. Sätt allt ditt hopp till Jesus Kristus. Han är den enda. Det enda som kan rädda dig för evigt. Han är den enda som kan ge dig hälsa och liv. Han är den enda som kan rädda dig. Han är den enda som kan lyfta dig upp. Han är den enda som kan bota dig. Han är den enda som kan ge frid i ditt hjärta. Han är den enda som du har att lita på den dag du står inför tronen. Inför en helig och ren Gud som har skapat himmel och jord och dig. Det är allvarliga ord, men det är också glädjande. att det finns en lösning. Det är glädje att få tillhöra Jesus. När vi talar om detta så är det ett allvar. För jag blir också arg, ska jag säga, på att det är så mycket flum i kristenheten. Det är så fruktansvärt mycket flummighet kring de här sakerna. Hur man tar Guds heliga, eviga evangelium och gör det till något kraftlöst. Det är också därför vi inte ser så mycket kraft i våra kyrkor, i våra församlingar och i kristnas liv. Kraften är inte där. Vi har suddat ut den. Vi har bytt ut gemenskapen med Gud med att bara njuta av all annan förströelse. Vi har bytt ut hängivenheten, längtan att spendera tid inför Guds ansikte. Just det som var kanske bävan allra störst för Jesus där i Getsemane i trädgård. Hur ska det gå när jag blir utlämnad till mig själv om fadern inte är där? Har du någon gång haft ångest över det? Jesus, du måste hjälpa mig nu. Det går under för mig om du inte är här. Har du någon gång smakat på närheten? Har du någon gång varit inför Guds ansikte? Det kan ha varit länge sedan. Då förstår du att det är något fantastiskt underbart. Att vara i Guds närhet. Att vara den som accepterat att han har köpt dig med sin sons dyrbara blod. Romarbrevet 3. Romarbrevet 3 och från vers 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Ingen av oss är fullkomlig. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Tron på Jesu blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är så ville han visa sin rättfärdighet. Att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Tro på Jesus. Tro på Jesus. Varje gång du ser den flaggan hädanefter ska den påminna dig om Jesus. Det ska påminna dig om Guds son. Himmelens och jordens skapare som en dag blev hängd på ett trä. För att du skulle vara ren och rättfärdig. När du tror på det blodet som rann för din skull. När du tror på den man som heter Jesus. Som är från begynnelsen till evig tid. Oavsett om du väljer att tro på honom eller inte så är det ändå så. Jesus hade ett uppdrag. Vi kan gå till Johannes evangelium kapitel 3. Han hade ett uppdrag att fullfölja. Det uppdraget får vi ta vid också. Att fortsätta med här och nu. Vi är kallade att gå i hans fotspår. Vi är kallade att ta efter honom. Johannes evangelium kapitel 3. Du har en uppgift att ta lärdom av din mästare. Man kallade Jesus mästare om du läser evangelierna. Är han din mästare? Är han den du tar rygg på? Är det han som du vill bli lik mest av allt? Eller har du någon helt annan förebild eller idol eller avgud som du hellre vill vara lik? För min del så har jag ingen som jag hellre skulle vilja vara lik. Så mycket som det är bara möjligt för mig så önskar jag att jag skulle vara lik Jesus Kristus, den enda sanna levande Gudens son. Johannes 3:13. Ingen har stigit upp till himlen utan den som kom ner från himlen. Människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd för att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen, alltså Kristus, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Det är så oerhört viktigt när vi läser Bibeln, hörni, att vi läser sammanhanget. Det är så oerhört lätt att vi bara rycker ur den här versen, vers 16, och så stannar vi där. Det är väl gott och väl att Jesus sändes till världen för att dö för den. Men det finns också ett villkor, det är att du tror på det. Att du tar det till dig, att du omvänder dig för den sanningen. Du kan inte kalla dig kristen om du lever ett liv som bara hela tiden pekar på ett mörker. Du kan inte kalla dig frälst, räddad om du leker med synden. Du behöver omvända dig från det där. Från vers 19 är det väldigt tydligt. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen, alltså Jesus. Men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset. Ännu värre. Hatar Gud. Hatar Jesus. Och hans gärningar, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Man håller på med all möjlig smörja i det fördolda. Där man tror att inte det syns. Hellre då att vi går in i vår kammare. Ropar till den Gud som ser i det fördolda. För din och min rättfärdighets skull. För att då ska den Herre som ser in i det fördolda belöna dig och ge dig ett evigt liv tillsammans med sig själv i sin himmel. Jag tror att när någonstans finns en dold förväntan inom de flesta människorna att vi någon gång ska hamna i en himmel där allt är härligt och gott och guld och pärlor och safirer och rubiner och allt vad det heter. Då är det ju en konstig paradox. Att man lever här och nu som det inte fanns en Gud. Det betyder i så fall att man förväntar sig en evig himmel, en evig belöning för att du, jag vet inte varför du motiverar det, men du förväntar dig i så fall inte att varken Fadern, Sonen eller Helige Ande ska finnas i den himlen. Det är ingen himmel som är på det sättet. Det finns bara en himmel. Där är Gud Fadern. Och han är helig, han är ren och han är rättfärdig. Där finns sonen som har köpt dig fri med sitt dyrbara blod. Där finns den helige ande som är sänd att vara din och min hjälpare i vår tid. Han är din hjälpare i allt. Han är den som leder oss nu i de här svåra knepiga tiderna av stort avfall ifrån en sann kristendom. Ett stort avfall ifrån den sunda läran. En stor bara våg av falska nyheter och villfarelse. Där är den helige ande oerhört viktig för dig. Att du lyssnar på hans röst. Att du läser Guds ord. Och du ber den helige ande, hjälp mig. Första Johannes igen. Första Johannes brevet. Första kapitlet. Första Johannes 1 och 5. Och detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnat för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret och ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus. Hans sons blod renar oss ifrån all synd. Om vi säger att vi inte har synd, då bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Och om vi säger att vi inte har syndat så gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Det sammanfattar evangelium. 1 Johannes 1:5. Lägg de versarna till ditt minne. Gemenskap med Kristus. Hur kan du förvänta dig en himmel om du inte redan här och nu vill ha gemenskap med Kristus? Hur du inte kan bli genuint glad och tacksam varje gång du ser det korset i den flaggan. Hur du varje gång du ser den flaggan redan efter bara säger tack Jesus för ditt kors som är rest för min frälsning. Tack Jesus för vårt land Sverige. Tack att det finns frälsning för det här landet igen. Tack att det finns en rättfärdighetsväg för vårt land igen. Tack att det finns ännu omvändelsemöjlighet för dig och mig. Det har profeterat som den sista tiden att det ska vara frälsning utan omvändelse, men min vän, det finns inget sånt. Det finns mysbudskap utan konsekvens, absolut, men det finns ingen frälsning utan omvändelse. Gud vill göra ett under i ditt liv. Han vill göra ett mirakel. Han vill ge dig ett nytt hjärta. Det kan bara ske genom sann, genuin omvändelse. Ta till dig de här bibelorden som du har fått till dig. Spola tillbaka, lyssna igen om du missade dem. Läs dem igen, förkovra dig i ordet. I omvändelsen så är du en ny skapelse. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Fortsätt då inte att leva som förut. Det går ju inte. När du blir genuint född på nytt och omvänder dig från dina onda vägar, som Bibeln säger, då är du en ny skapelse i Kristus. Det står inte två nya skapelser. Det står en ny skapelse. Det betyder att ditt liv ska inte vara delat. Det betyder att du inte kan längre hålla på med den smuts du höll på med innan. Ja, visst, den rättfärdige kan falla. Och där har du en helig andes hjälp att resa dig igen. Och då får du gå till korset med den synden och så får du bekänna den vid dess rätta namn. Nu, Herre, har jag gjort det här, jag föll. Så bekänner du den synden och ber om Guds sons blods rening för ditt hjärta och din själ. Då skulle han förlåta dina synder och vara dig trofast och rättfärdig och rena dig ifrån det där. Jag vore en falsk predikant om jag bara skulle göra som så många gör. Som vi ser praktiserat hela tiden. Som bara ger en sån sorg. Där jag bara skulle räkna till 3 och du skulle räcka din hand och sen skulle jag säga nu är du frälst. Vad är det för något? Vi kan inte hålla på att lura människor på det här sättet längre. Har du varit med i ett sånt sammanhang där musiken var härlig, du hade gåshud, stämningen var genuin. En upphåsad ofta stämning. En liten predikant räknar och du lyfter din hand. Det var ingen omvändelse. Det var ingen tårar. Det var ingen skräck inför att en dag stå inför en rättfärdig, helig och allt genom ren Gud. Där skulle du stå med din smuts. Du bekände den inte vid namn. Det var bara någon predikant som sa nu är du frälst. Och du fattade ingenting, men det var kul. Jag skulle önska att vi gemensamt bara gick fram till korset, böjde våra knän och du ropade Jesus, rena mitt hjärta. Rena min själ. Hjälp mig Jesus, att leva omvändelsen, rättfärdighetens väg. Då är han trofast och rättfärdig. Förlåta dig och rena dig. Vi kan inte hålla på med sådana här mänskliga system som bara syftar till att vi skulle nå popularitetspoäng själva. Vi har förminskat evangelium till någonting kraftlöst. Det är också därför vi ser så lite kraft. Jag tror att Jesus bara väntar. När ska de förstå? När ska de där svenskarna förstå kraften i evangelium? När ska de där förstå att jag sände min son för att dö på det korset? För att rädda, för att frälsa, för att bota. Det finns läkedom, det finns helande, det finns upprättelse i det blodet som göts på Golgata kors för dig, min vän. Jag ska inte hålla på länge nu. Jag önskar bara att du som kallar dig, att du följer Kristus, att du verkligen skulle böja dina knän. Varje dag ropa till honom. Älska hans namn. Älska att vara i hans närhet. Hur kan det vara så att vi inte bara längtar efter att få prisa honom? Hur kan det vara så att någon kristen människa inte bara längtar efter nästa gång då du får spendera tid tillsammans med himmelens och jordens skapare? Hur kan det vara så att vi mycket hellre håller på att tramsa med allt annat? Det finns tid för lek och hobby och allt det där. Det finns tid för massor med saker, absolut. Men det finns en sak som är viktigare för din evighet. Det är att Jesus fick vara din frälsare, din Herre. Det är det enda budskap vi har i våra församlingar och kyrkor. Det är det enda budskapet som är viktigt. Nu öppnar vi upp församlingar igen. Bjuder in människor till att fysiskt vara här. Det viktigaste budskapet. Att du har förstått evangelium på rätt sätt. Har vi gått miste där så har vi tagit grundligt fel. Får vi börja om från början så böjer vi oss inför Herren. Ska vi be tillsammans? Tack Gud att du sände Jesus Kristus att dö på det korset. Tack Jesus att du var villig att dö för vår skull, för Sveriges skull. Tack Jesus att du känner oss vid namn. Tack att du valde att vara lydig och bara dricka hela den bägaren hela vägen igenom och dö, lida på korset för vår skull. Tack Jesus, vi bara accepterar och tar emot den gåva att du köper oss fri. Vi ber dig Jesus Kristus, tvätta oss rena med ditt blod, ditt dyrbara blod Jesus som rann för var och en på Golgata kors. Där du sitter nu, nämn gärna din synd och smuts vid namn, bekänn den inför Herren. Jag ber Gud att du skulle ta den synden och rena den i Jesu blod. Vi vill omvända oss ifrån den. Inte längre hålla på med det mer. Vi önskar Jesus att vi skulle få gå och bli mer och mer lik dig. Som du kan vi aldrig bli. Men vi vill bli mer lik dig, Herre. Jag vill också be dig, Gud Fader, att du skulle sända ut av din helige ande över Sverige igen. Din helige andes kraft att hjälpa och leda i rättfärdighet. Hjälpa oss var och en i ett liv i din närhet, Gud. Bara lämna syndens och ondskans och ljusskygga världen bakom oss och vända om. genuin omvändelse till dig, Kristus. Jag vill be för varje man och kvinna som tittar på det här. Gud, möt dem hemma med helande. Gud, möt med helande upprättelse. Jag tackar dig, Jesus, för att i dina sår har vi helande och läkedom. Jag tackar dig, Jesus Kristus, för att varje sjukdom togs på korset. Varje synd utplånades på det korset. Jag tackar dig, Jesus, att du tog all fördömelse, all skam på dig, Jesus. Jag tackar dig att ingen synd är för stor utan att du tog den på dig. Ingen sjukdom är för knepig utan att du tog den på dig. Jag ber att du skulle möta till helande. Jag tackar dig att du möter till helande här i rummet. Jag tackar dig att du möter till helande. Där var helst människor som prisar upphöj ditt namn befinner sig. Jag tackar dig, Jesus, för att du har sagt att det är evangeliet är Guds kraft till frälsning. Jag vill be att vi, när vi öppnar upp kyrkor, församlingar, verksamhet, inte skulle göra ditt evangelium, Jesus, till någonting annat än Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Jag tackar dig att du botar. Jag tackar dig att du manar och leder till omvändelse som är genuin, Herre. Jag tackar dig att du möter var och en i bönekammaren. Bara ger en genuin längtan. Du bara drar oss nära dig, Herre. Tack, Fader, att du sänder en omvändelse, en väckelse i vårt land igen. Det här landet behöver en väckelse, Gud. Vi behöver vakna upp i det för det faktum, den sanning att Jesus dog. Men själv var han helt och hållet rättfärdig. Döden kunde inte hålla honom. Han har besegrat allt det onda. Han är världens frälsare. Ditt och mitt enda hopp. Tack, Jesus. Vi fortsätter att lovsjunga och prisa Herren. Vill du ha förbön, du som är här? Välkommen. Vill du ha förbön, du som är på nätet och tittar? Hör av dig till oss. Vill du ha hjälp i din resa i frälsning? Hör av dig till pastorn i den här församlingen. Nu ska vi leda dig i sann omvändelse. I Jesu namn.